Podplay.
Ja, bättre sent än aldrig. Man skulle kunna tro att du heter Stolp-Ann.
Ja. Ja, det där är så att man får gå lite sakta när ens pullerulli läker. Men du ligger ju själv som ett stolpskott. Vad har hänt? Jag får inte skratta.
Vad händer då? Skiter du på dig?
Ja, vad som helst kan hända.
Alltså, jag är helt förstörd. Jag var uppe i Östersund och blivit torterad, skulle jag få säga. Nej, inte riktigt. Det var faktiskt jävligt kul, men jag hade ju inte förväntat mig liksom träningsverken från Ystad till Haparanda. Alltså jag har ont i, du vet, den här muskeln som går från stortån till liksom, här en muskel på lillfingret och alltså mellan brösten brukar man inte ha så ofta.
Skidus buskus.
Skidus buskus muskel.
Välkomna till Lille Lördag, eller Stolpskottslördagen som vi kallar den.
Högst oklart.
Precis. Berätta nu, du ska också, liksom jag, först så bangade du följa med mig och köra Vasaloppet.
Nej,
jag är... Men sen när det hostades knäckebröd, höll jag på att säga.
Nej. Jag tackade nej till klassiken. Du har aldrig erbjudit mig, vad heter det, Vasaloppet. Jag hade gärna fått mig åka Vasaloppet. Jag sa faktiskt jag förra året, men så kunde jag inte. Och sen så får du ju Nisse med. Men vad heter det, klassiken, aldrig i helvete. Finns det inte en chans att jag skulle simma eller cykla? Alltså nej, det går inte. Nej. Vasan är ändå liksom lite kreddig. det ska man ha gjort.
Ja, jag fattar.
Ja, men jag har ju kompisar som har åkt den som är mindre tränade än mig. Och liksom klarat det.
Mm.
Det handlar ju om att fylla på med mat var 20 minut. Inte per kilometer, utan så här, var 20 minut ska du käka.
Mm.
En större munsbit. Och sen så ska du liksom ta det lugnt. Som att du skulle springa på en 6,7 ungefär. Alltså ett rätt slow tempo liksom. Det handlar ju om att inte gå, få släppa på tävlingshjärnan och bli tokig liksom, för att man ska hålla ut.
Så
man vill ju inte fastna i repet.
Sprang som en 100 meters tävling på 6 år. Så jag bara...
Jag ser det framför mig. Någon som inte har tänkt igenom det där för 5 år.
Alexandra bara säger, okej, vi ska springa 3 mil. Så här. Du tar bara väldigt, väldigt lugnt. Jag bara, det känns för bra. Det känns kanoners. Känns ju alltid bra i början. Det är lite som relationer.
Precis så. Nej, men jag stod ju också i för kung och fosterland och tänkte att jag var på någon så här form av stafett.
Du bara, varför kommer ingen och byter av med en sån bananpinne?
Nej, men alltså då bara, kör du på i det här tempot, gullet, då är du slut efter 2 kilometer. Jag bara, nej! Och sen åkte vi 3 kilometer.
Är det inte barnloppet? Bamsigt barnlopp.
Vi körde en massa intervall då eftersom vi tränade.
Ja, du var ju där med underbara Anna Hag.
Ja, och hennes man. Men varför är alltid så här idrottsmänniskor världens härligaste människor?
För att de rör på sig hela tiden.
Ja, det är det. De är lyckliga.
Ja, de, liksom, de goffar endorfiner. Från morgon till kväll så är det bara så
här. Vet du ändå vad jag tyckte ändå var det mest rafflande? Det var ju då när det kom ut från OS i Sochi, eller vad heter det, i Japan där, att alla knullar så jävla mycket i OS-byn. Är inte det mest otippade nyheten som någonsin har...
Nej, men de gånger i livet jag som har varit som mest vältränad har ju också knullat mest. Helvete har knullas.
Nej, men alltså jag tänkte jag i min naiva värld utav de här jättegoda människorna, jag har bara tänkt att så här, idrottsmänniskor, de vill göra en sak. De har alltså ersatt sex och alla andra begär, förstår du, alkohol, allt bla bla bla, med att träna, har jag liksom tänkt i min naiva värld.
Aha,
och de vill inte liksom, det de blir kåta av, det är att liksom klara den där hundradelen eller den där distansen, eller plocka hem de där liksom 200-delarna eller vad fan det nu är liksom.
Men nej, alltså jag tänker så här, om det var det enda de gjorde, då skulle de ju tröttna ganska snart då. Man måste ju få ha någon jävla drog förutom träningen.
Jo, men jag tänker att de var kicksökare i sin idrott, men ajabaja, kondomerna tog slut i OS-byn. Och det höll på att gå klamydia vågrad för att vara där.
Men det är alltid så här, okej, Björn Borg får inte knulla innan Wimbledon. Det har alltid varit sånt där snack att man inte får liksom komma, för då missar man tändningen. Man måste vara liksom, pungen måste vara välfylld typ.
Men det verkar ju inte bry sig om i OS-byn.
Men...
så det verkar vara regel på undantag.
De lyssnade inte på det.
Det handlar mer om alltså att stävja de här idrottsmänniskornas sexdrift genom att sätta upp en sån regel. Men vi alla andra mottagare har misstolkat den.
Ja, jag fattar. Men du vet ju själv när man fått en orgasm. Man är inte så här, vill du vinna 1 miljon? För du gör det om du hänger med på grannen. Man bara, nej det behövs inte. Utan jag ligger kvar här. Ha det. Alltså du vet ju hur nöjd och softish man är.
Efter en orgasm? Ja. Ja, ja, absolut.
Tre i rad, tre i rad, tre i rad.
När fick du det senast?
3 veckor sedan.
Oj!
Mm. Jag har legat hemma på Lide Parade och hamnat i den situationen när man inte har bajsat på en vecka och inte kan andas och inte kan prata och känner sån otrolig panik. Har du varit med om det någon gång?
Ja, gud ja.
Nej men gode gud, det är en sån fasansfull händelse.
Det är ju så här, det är typ vinterkräksjukan och förstoppning som kan få en att uppleva en nära döden känsla.
Ja, och när det väl sätter igång sen så är det ju precis som de sista krystverkarna.
Liv i Kapernaum.
Ja, man är inte beredd, man bara säger, okej, I got it typ. Och men det gick så dåligt just för att man inte rör på sig så kommer ju inte tarmarna igång heller.
Nej.
Då ska man pilla i sig olika små glukalikum och kapernakum. Och sen så gör man det och så hjälper ingenting. Till slut känner man bara så här, nej men jag kan lika gärna skjuta mig heller på plats. Så jag slipper mig om den här förnedringen. Nej men då åkte Mattias iväg och skulle köpa profylax. Profylax.
Ja, hur menar du det?
Du vet de här minikini.
Ja, ja precis. Glaskarna.
Ja. Och när, liksom, när man ett har blivit sydd i de nedre stjärtamensregionerna. Stjärtamensbenny.
Som sagt, hon är väldigt grafisk.
Ja, och två är liksom alltid svullet som att man så här, har liksom en limpa som precis har gräddats i ugnen. Också grafiskt, men kanske på ett bättre sätt. Och du vet ju, Mattias kan ju vara lite pryd, men det var så här... Ja,
ja, för du är ju uppenbarligen inte det.
Det gör väl... Stygningsbricka, jag vill inte skratta. Hur som helst så är det så här, du vet att han ändå är lite pryd. Och jag har fått in den där, med nöd och näppa jag har fått in den där stjärtamensprofylaxen, vad heter.
I lilla ballongknuten.
Ja, i lilla ballongknuten. Och jag ser ju inte liksom om är den här krämen eller är vätskan ute. Så då måste jag ju be Mattias.
Nej, det måste du inte. Nej, det måste du inte.
Det är för sent.
Men det... Slut.
Nej, men det här var ju på liv och död. Barnen kunde ju bli föräldralösa. Jag mådde så psykiskt dåligt, vet, när man säger. Det enda jag hade kunnat äta, därför är jag snart nere på väger 29 kilo, för att enda jag kan äta är pepparkakor och grönmörklost. Det var så här, jaha, ja, jo, det ser bra bra ut där nere. Så det är mycket, mycket liksom...
Nej men för fan, och pepparkakor som man fiser så jävligt av.
Ja, jag vet. Och sen så, jag måste också varna dig inför radiogalan här ikväll att jag... det är inte säkert att jag kan hålla tätt.
Nej men, sluta.
Nej, men det är sant! Glukosen, allting, kommer så kommer det. Jag kan inte... Jag har ingen kontakt med de egna regionerna så det kommer ju som ett litet skott... Ja, ett litet lager såhär...
Men är det nog här någonting vi behöver varna vad heter det, eventuella
Nej, det
tittare
göra,
för
men,
innan?
Men mycket ska man stå ut med.
Ja,
och jag hade en deadline och var tvungen att ta en bild såklart. Och Mattias skulle iväg med barn och skulle ta den här bilden. Och så gick jag in själv då och mitt i allt upp det där då så var jag tvungen att lägga ifrån mig telefonen. För att då kom ju det här, du vet...
Det jag vet ju inte.
Jo, som att man har de 3 sista krystverken innan man ska föda.
Okay.
Fast det är ju tyvärr inget levande som ska komma ut. Det är liksom...
Det är bajs.
Ja, den där... Alltså den evighets... Alltså Abraham ska ut. Klammen. En hög förnedring. The show must go on. Fick en helt ny innebörd måste jag säga. Jag ska inte berätta fler detaljer, för nu har jag varit tillräckligt grafisk. Men du vet, det finns så mycket grafiska bilder från mig i mitt liv den senaste veckan. Men
det roligaste var ändå ditt Instagram-inlägg, när jag bara insåg hur liten din lilla kub var. När du ändå fick feeling att du ville så här, få lite beröm för någonting. Och la upp en bild på dina gardiner, lite snett plåta. Så här, kolla upp dina gardiner. Jag förstår att du levt i en kuvös i en vecka.
Du menar att jag inte fått någon instant gratification?
Exakt!
Igår fick jag ett litet utbrott och sa Mattias så här, men gud, nu har inte du fått uppmärksamhet på drygt en vecka, så nu måste det komma ut någon annanstans.
Ja, han har ju rätt.
Är det så? Ja, nu har vi Anita legat och skrattat i 5 minuter. Men vi fortsätter. Vi fortsätter inte. Vi får ta en bajspaus. Vi hörs om någon minut. Reklam. Vi kör reklam.
Jag orkar inte. Jag kan inte hämta mig. Det är så lilla guldfisken. Han simmar runt i skålen ett varv. Och så upptäcker hon. Och så upptäcker hon. Alla fina gardiner.
Vi får se om vi överlevt det här. Men det här är din lilla lördag på onsdag. Det handlar om ett par gardiner. Det är så roligt. Det är så väldigt, väldigt roligt.
Det är så roligt. Åh, herregud. Alltså, jag tror inte du förstår hur mycket jag skrattade när jag såg det där inlägget. Alltså.
Är det sant?
Alltså, jag kan inte säga.
Jobbig. Ingen orkar med dig.
Ingen orkar med dig.
Ingen förstår varför det är så roligt att jag har lagt ut den på gardinen.
Vi lägger upp den igen då. Sluta skratta ja, nu, jag orkar inte med mig själv.
Okej.
Vad är det för podd?
2 äldre kvinnor som släpper väder utan kontroll.
Vad är det för dem?
Okej, du kan ligga och fisa. Så tänkte jag prata lite om det som hände häromdagen. Nej, men häromdagen så gick advokaten Elisabeth Massey Fritz, som jag för övrigt tycker är en fantastisk advokat, men hon gick ut och skrev då på sin Instagram. I fredag så skriver Kvällsposten då en rubrik som står så här: pappa våldtog sitt barn, behåller ändå vårdnaden.
Mm, just det, ja, men den var ju uppmärksammad och den var ju svår att inte klicka på.
Ja, såklart. Problemet är ju med sådana rubriker att de flesta läser ju 3 rader och sen har de redan bestämt sig för att så är det. Och sen så börjar drevet.
Ja.
Mm. En klassisk MeToo-läsning kan man säga.
Mm.
Och några smakade på var ju då bland annat Linnea Claesson, aktivisten Linnea Claesson, som har över 170 000 följare på Instagram, och även advokat Elisabeth Massey Fritz.
Just det.
Och de skrev bland annat, ja, men Elisabeth skrev oacceptabelt och måste självklart överklagas. Och då såklart så hakar ju följarna på.
Mm.
För att, så är det ju att om man skriver någonting då och är då en erkänd, känd person.
Ja, det här, men också kanske med rättslig tyngd.
Ja, absolut. Ja, ännu mer så. Men jag tycker inte att det verkar behöva vara någon som har någon form av rättslig tyngd för att följarna ska haka på.
Nej, men jag tänker bara att eventuellt skada blir större skedd ifall man är inom ett gebit som kanske kan ha någon form av koll på det här. Och inte bara en influencer som har en åsikt.
Precis. Så att, då det här, ja, men det var många som skrev om det här och de tyckte det var vidrigt och det här är oacceptabelt hit och dit. Men som då Oisin Cantwell, journalisten på Aftonbladet, skriver i sin krönika, så finns det även de som har en annan sorts reaktioner. Mm. Som försöker ta reda på vad som faktiskt hade hänt. Och det gjorde bland annat då fiskal Karin Wetterberg vid Eskilstuna tingsrätt. Och hon förklarade då att tingsrätten hade i själva verket landat i den här slutsatsen att pappan inte då är lämplig som vårdnadshavare. Eftersom pappan då hade hamnat då bakom lås och bom på grund av att han hade utsatt sin dotter då för våld och våldtäkt. Men det som var lilla avbrott i hela den här historien var att den här flickans mamma ansökte om ensam vårdnad. Men det är någonting som en begäran som Kalmar tingsrätt nyligen avslog. Eftersom föräldrarnas gemensamma vårdnad ska bestå. Men det är ingen av föräldrarna som just nu anses kunna ta hand om barnet. Så barnet är då hos fosterföräldrar.
Ja.
Barnet bor då i ett familjehem sedan ett par år tillbaka. Barnet trivs bra i det här familjehemmet, så är det inga brådskande beslut som behöver bestämma. Och då behöver man inte då hålla på och gå in och gegga och peta och ändra den här gemensamma vårdnaden. Nej, egentligen är det ju bara någonting som inte har... Det ja. Finns ingenting...
Det finns ingen substans i något.
Nej, det här är någonting som då rätten inte anser att de behöver hålla på och peta i just nu. Samtidigt så slår ju domstolen fast att socialnämnden har uppdraget att inreda en utredning och om vårdnaden. Men först när den är klar så är det dags för en riktig dom i målet, så att säga då. Så att då tycker någon som kan det här, säger att det här är ett avvägt beslut och det är balanserat tillfälligt ut som har barnets bästa i fokus. Och det blir en sån otroligt felaktig bild i medier som kan vara så otroligt farlig. Nu kanske inte det här då förstör den här pappans liv. Det kanske redan är förstört då, eftersom han verkligen är bakom lås och bom. Men när man har ett barns bästa i fokus som faktiskt... tror jag, de flesta domstolar har, så kan det ju påverka på ett otroligt negativt sätt. Det finns ju ingen som har skrivit på Instagram här, eller Twitter tror jag, som har gått igenom den här domen och skälet till varför det är ingen som är och petar i domen exakt just nu.
Nej, och det här har vi pratat om tidigare i exempelvis den prisbelönta serien Att rädda ett barn. Ja, men om man säger så, om vi nu bara pratar utifrån ett känslomedieperspektiv, så var ju kanske MeToo-piken på hur mycket känslor som faktiskt bubblade på sociala medier. Och 10% fakta kanske var utav relevans, men då var man inte intresserad av fakta överhuvudtaget. Nu kanske det är snarare 70-30, att det är 70% känslor och 30% fakta, för att det har varit mycket, allt från cancel culture har ju haft liksom blivit rätt kritiserat, men haft sitt uppsving också i den här 90%-drevet, eller man ska säga. Och så vidare och så vidare. Men nu är det väl dags att kanske åtminstone försöka hitta någon så här 50-50-väg. Det är ju jättebra tycker jag på ett sätt när känslorna finns där. Och liksom det blir stormar. Det är ju på det här sättet vi istället för vi går ut och bränner däck. Eller går med högafflar och skriker och hytter mot folk liksom på gatorna. Men... Det händer ju ändå någonting. Alltså vi är samma människor som vi var för flera hundra år sedan.
I det privata rummet så sker ju det här 24/7. Man sitter på en tjejmiddag, alla har druckit lite för mycket, någon blir lite sårad för att något någon säger, det blir lite dålig stämning, någon säger något hetskt och så dagen efter så smsar man varandra så här, sorry, sorry. Bara att det här sker ju inför öppen ridå.
I realtid. Ja, men det blir ju som att alla skulle springa ut på stan och vara ett byalag som springer runt med högafflar och hytter.
Ja.
Och sen så bara, det är ingen som har möjlighet att stoppa dem för att känslorna är så starka och så rusande.
Det är bara
att
klicka bort.
Ja, men ja, jag vet liksom, jag är så dubbel i den här världen, för att det ena driver ju det andra, men jag har ju saknat rätt mycket fakta i sociala medier. Jag tycker de här frågorna är både farliga och viktiga, men jag tror inte vi kommer se en förbättring på ett par år.
Nej, men jag tänker så här, för er som jag har tittat på Pippi Långstrump någon gång, så finns det ju en tant från Visby socialen där då, en dubbad skådespelerska från Tyskland.
Ja, just det, Prusiluskan.
Ja, som kallas för Prusiluskan. Men med hennes försvar är ändå att hon ser att den här lilla 10-åriga tjejen lever själv i ett jättestort hus. Ensam, utan föräldrar, utan någon, liksom, hon går inte i skolan, hon har liksom hamnat utanför samhället. Hur nöjd hon än är med det, så kanske hon ändå bokstavligen tolkar det som att det kanske inte är bra för henne. Och därför slåss hon då för henne. Men jag tänker, om Prusiluskan hade levt idag, så hade hon ju varit med i allt det här. Hon hade ju twittrat och swishat, höll jag på att säga, och instagrammat. Hon hade ju självfallet varit medlem i organisationen BRY.
Ja, precis.
Men ja, jag tycker att det blir viktigare och viktigare att inte liksom bara direkt hoppa på agnet, utan så här, låta folk fiska ett tag innan man...
Jag undrar om det finns någon parallell här mellan Smålandsgran och BRY. Nej, vi ska inte ner den här. Det är ändå, det är ändå liksom popcornunderhållning, det får man ju säga.
Ja,
och följa den pingpongmatchen.
Och ungefär en gång om året så sker det ju sådana här öppna kvinnoschismer inför öppen ridå.
Ja.
Väldigt sällan män gör liknande.
Eller så popcorn. Gör de det hela tiden fast man inte fattar det. Vi tolkar signalerna olika.
Jag fattar.
Men när kvinnor gör det så är det ju återigen med känslor. Män gör det ju med, med fakta och saklighet och liksom så här,
det är under BH.
Ja, men det är liksom, de sticker i sidan och de säger någonting, men de stödjer sig oftast på statistik eller någon kunskap eller referens eller ett citat. Mm. Men under tiden kvinnor är så försmådda på ett sätt som bara kvinnor kan.
Ja, jag vet. Men då får vi ändå dra det.
Ja, ja, jag är ju en gran därifrån. Så, så grann och fin ut.
Ja, det är bra.
Men alltså, jag vet inte när alla blev liksom granaktivister. Man ska ju också vara så jävla inne i allting.
Ja, men det så här känner jag. Är det någon som någonsin har beställt en gran från Smålandsgran som har brytt sig om den är kravmärkt eller inte? Eller om den kommer från Polen eller från Smålands skogar?
Ja, alltså, jag har beställt en julgran för jag vill ha en julgran.
Precis. Och nu framstår ju då som att Anna Benson medvetet har då lurat för folk bakom ljuset. Jag har ingen aning om hur det står till där. Om det handlar om att de har haft problem med...
Men hela Instagram verkar ju som att de är granaktivister.
Ja.
Det är, folk är så arga och upprörda som att det är liksom det enda de vill ha en kravmärkt julgran. Inte att de vill ha en julgran.
Och ska de berätta det då för de som kommer och ser deras julgran? Eller är det bara för deras egna...
Ja, I don't know. Jag har ingen aning hur det här funkar.
Men gran svenskan klarar inte av att känna sig lurad.
Nej, men det är det.
Det spelar ingen roll vad det handlar om. Är det fiskat fiskpinne, panetten, inte gjord av liksom strösalt från... Alltså, det spelar ingen roll. Det är bara att nu är de blåsta, nu är de lurade.
Ja, återigen, det är våra känslor.
Precis. Och nu har ju då giganternas gigant, Pernilla Wahlgren, gett sig in i leken och undrat så här, oj... Jag lät i använda så här, ett citat som jag skrev på min blogg för typ 5 år sedan. Och det verkar ha använts med bild och hela balletten år efter år efter år. Och
ja, men jag hittade också mitt egen nuna där på någon form av ambassadörsida som jag inte hade en aning om existerade. Där jag är citerad från något gammalt blogginlägg också från, jag tror det var, ja det måste väl vara 2006 då. Som en av deras ambassadörer. Jag hade ingen aning om att jag var det. Men okej, tydligen är det. Men jag tycker att det är hela fucking världen. Eller vad ska jag säga?
Nej, men det är ändå smart. För hon omsatte ju ändå 18 miljoner på de här granarna förra året.
Ja, gud ja.
Hur som helst.
Men det här är också typisk lobbyism. För den här informationen kommer ju från en av hennes konkurrenter.
Ja.
Ja, och det är ju så det funkar. Alltså, vill du sänka ett annat bolag, då tar du in en public affairs-byrå, det vill säga lobbyister som det kallas.
Eller politiker.
Ja, och så ser du till att, så här, få ta reda på lite grejer som eventuellt skulle kunna sänka den andra kajutan. Och så försöker du ha så mycket belägg som möjligt för det. Men det är inte säkert att det går hela vägen. Men skitsamma, ut i tidningarna och det blir en artikel. Det jag tyckte var... Jag har liksom försökt hålla mig utanför det här tjafset så jävla länge som möjligt. Men sen kände jag själv där... Anna Benson som vd för Smålandsgran gick ut i någon form av nyhetsbrev till oss grankunder där hon publicerade Pernilla Wahlgrens sms-chatthistorik med Smålandsgran. Då kände jag lite så här, oj oj oj, det här, nu är det dags att plocka fram popcornen för nu kommer vi, nu kommer det fest.
Nu ska vi ligga stilla här. Nyopererade och nyskidade och damma.
Kolla vilka fina gardiner.
Nej, men alltså att man inte kan räkna till 5.
Nej, men där
eller
10. Undrar man ju.
Och sen ser jag ändå så jävla roligt. Den bilden som hon har lagt ut när hon ska gå då i genmäle. Det är en bild på Pernilla. Där Pernilla ser ut som att hon är 633 år.
Ja, ja gud ja.
Ja. Och det är också så här. Det blir också så liksom. Jag vet inte. Har vi inte kommit längre än så. Att vi ska så här, slå på utseende. Slå på. Jag tycker att det var helt så här, allmänmänskligt. Att Pernilla inte ville... använda som reklamansikte för Smålandsgranar.
100%.
Det var det väl enda hon sa.
Ja, men det var väl inget mer med det. Det handlade ju inte om någon så här personlig smädning. Utan så här, grunden så handlar det om att Smålandsgran är arga på en konkurrent. Och det här bråket har flyttat in i sociala medier. Eftersom de har då fått massa skit från massa följare. och till andra olika influencers som då, ja, jag har fått massa skit också, men jag skiter i det, som ni vet. Och så håller den här liksom karusellen pågå, och så tänker hon, och så hör Anna då av sig till alla hennes liksom influencers som hon har jobbat med för att räcka ut en hand och få lite stöd och backning i hennes personliga företagskris då. Och då vill inte Pernilla Wahlgren räcka tillbaka handen, och så blir Anna personligen sårad för att hon tycker att hon har försett henne med en gran i flera år. Men under tiden Pernilla säger, hej, mitt varumärke kostar så här mycket.
1800 kronor.
Ja, exakt. Så ja, jag ser varför det här bråket uppstår, vi säger så.
Jag ser det också, men det som jag tycker är så fascinerande av en sån driven entreprenör som Anna Benson är att hon också har skickat ut, om Aftonbladet eller annan tidning hör av sig till svara så här. Allt det där ska man göra för att man har fått en gran till jul för ett värde av 500 kronor.
Ja, tydligt. Där då. Jag lägger mig inte i det där. Jag,
som sagt, vi fortsätter käka popcorn.
Vi käkar popcorn och kollar på. Vi försöker bara liksom se båda sidorna utav konflikt här. Och vad som har gått rätt och mindre rätt.
Precis. Touché!
Och från ett rätt till 100 fel. Det ska vi säga att vi pratar om Staffan Hildebrand. Och hans senaste erkännanden om sin förnekande pedofili.
Vi kan väl lyssna lite på Expressen TV.
Ja.
Jag heter Staffan Hildebrand. Jag är filmregissör och dokumentärfilmare.
Men i boken så tar man upp två personer.
Ja.
Och där handlar det om att du träffade dem när de var i 14-årsåldern. Och inledde också sexuella relationer med dem.
Ja, men det var senare.
Men du säger ändå i boken att du hade ett sexuellt förhållande med och han var 14 år då. Men du kände inte på något sätt att du gjorde fel.
Inte då. Men nu känner jag att det var fel. Nu med den kunskap med MeToo och med allt det här. Självklart är det fel. Han var ju inte mogen att, så att säga, förstå sin sexualitet vid den åldern. Men han var väldigt mogen och utvecklad. Och...
Han säger i boken så här, då, jag citerar. Ja. Jag var ett barn som var mottaglig för hans bemötande, alltså ditt bemötande. Ja. Att bli sedd, att bli uppmärksammad och bli tagen på allvar. Jag sålde min själ för den här uppmärksamheten.
Ja. Ja, visst.
Vad tänker du kring det då?
Ja, det är jättetråkigt att jag har skadat och sårat honom. Men det har inte jag fått... jag har inte pratat om det här för nu.
Ja, om jag ska vara helt ärlig så är det här ju ett snack som har gått i alla år. Jag har ju bott på Söder i många år och gick ofta förbi hans lägenhet. Och där visste man då att den här killen då som han hade adopterat från Thailand. Just och sen då tröttnade på av någon oklar anledning och åkte tillbaka till Thailand och lämnade tillbaka till hans föräldrar. Och att han liksom omgav sig av unga killar och att de utförde tjänster och så här. Det var ju snacket som gick på stan. Så det här är nu, att det här kommer fram 40 år senare och hela media och pressen är så här. Nämen, det här är det värsta vi har hört. Han som stod på pojkar så det utsatt i side. Oj, oj, oj.
Ja, nu senast gick Jan Eliasson ut och är bedrövad över det här som har hänt. Ja. Som Staffan då säger själv, med den nya kunskapen med MeToo är det självklart fel. Jag gjort fel och vi ber om förlåtelse. Men ja, det kanske är lite att kapitalisera på just MeToo-rörelsen på fel sätt, kanske man kan säga.
Nej, men jag tycker att det är så himla hemskt. För i alla tider och i alla tider kommer det finnas unga barn och unga människor som på ett eller annat sätt har hamnat lite vilse. Och de liksom törstar efter vuxen närvaro och någon att känna tillit till. Och det här är någonting som liksom vi i Sverige inte har utvecklats i, utan vi har liksom, precis som i Frankrike eller USA eller vad fan som helst, inom kyrkan eller inom KFUM eller inom politiken, så har vi tänkt så här, men det är väl trevligt. Pojkar behöver bra manliga förebilder, som inom idrotten med Patrik Sjöberg och allt som har kommit fram senaste tiden. Och,
ja, men nu senast en hockeyspelare som gick ut och berättade att han har blivit liksom våldtagen och förnedrad. Och den här fruktansvärda liksom tystnadskulturen som är inom den idrotten.
Precis, och och vi i Sverige, vi vill hellre liksom fria än fälla, och vi ska inte lägga oss i, och vilka är vi, ska vi så anklaga någon för pedofili och ditten och datten,
för det blir ju jobbigt för mig personligen att, ja, att bära det ansvaret, för tänk om jag har fel.
Ja, precis.
Då är det ju mitt huvud som ryker.
Då måste man liksom inte bara reagera då, utan man måste också agera. Och jag tycker det är samma sak med när man pratar med om barn som har farit illa ut, kanske i ens närhet, när man har anmält anonymt till SOS och liknande, så är folk så här, nej, men det kan vi inte göra, utan det, tänk om det kommer fram eller ditten och datten, för att det är jobbigt att agera.
Ja.
Man är rädd för att få en skitmacka tillbaka.
Men några som borde prata ut och faktiskt skulle kunna vinna en del, om vi nu går tillbaka till lobbying och hela den karusellen, skulle tjäna lite på att faktiskt prata ut om Staffan Hildebrand, det är ju faktiskt Paolo Roberto. Och det här skulle ju faktiskt kunna, jag ska verkligen inte säga rentvå honom, men det skulle åtminstone kunna tvätta bort smutsen lite grann.
Ja, men Paolo Roberto, jag vet inte om han bodde.
Jo, det påstås att han bodde hemma hos honom från 16 till 18 ungefär.
Mm.
Och det är ju såklart att en kille som Paolo inte hamnar hemma hos Staffan Hildebrand ifall det inte var stökigt redan bakom. Så jag menar så här, det är inte så här, allt har ju inte skett hos Staffan Hildebrand, utan han har ju fångat upp, vilket de flesta pedofiler lyckas liksom koordinera och hitta. Han hittar ju svaga personer som behöver hjälp. Och plocka upp någon och bli bekräftad och omhändertagen på det sättet som man blir. Och bli sedd och bli groomad etc. Det är ju det klassiska pedofilknepet. Och jag tror inte ens pedofilerna själva vet om att de gör det här. Det är bara ett psykologiskt beteende.
Ja,
och men kanske inte superberäknande, utan det bara är i deras natur, för att de är rovdjur som ska få vad de vill. Och hur man tar sig dit, det kanske måste man göra med liksom en strategi.
Ja, men det som jag tycker är så sorgligt, och det som är så tydligt, att det priset som de här pojkarna har fått betala är just att i Sverige så kan man då, just det vi pratade om, att så här, män, uppburna män som håller på med lite fuffens vid sidan om, det är liksom, det är på något sätt smygigt och runnit mellan liksom, det är liksom finmaskigt på något sätt, det är bara glidit undan, och det tycker jag är, det är så jävla sorgligt, för just den tilliten som de här pojkarna har haft till Staffan Hildebrand då, som han på ett vedervärdigt sätt under 40 år har utnyttjat, och liksom nu är han snart 80 år och har då blivit av med sin bostad och har ingenstans att bo och bla bla bla. What goes around comes around. Men det blir ändå inte så, för att det är ju inte han som har mått dåligt under de här 40 åren. För han tycker bevisligen att han inte har gjort något fel. Och det finns en grej som han säger som gör så jävla ont till mig och som får mig att må så otroligt dåligt. Och som är det här klassiska liksom, tillbaka kakan på alla offer då. Våldtäktsoffer eller sex, människor som blivit utnyttjade sexuellt och bla bla bla. Det är just det där, ett, hen var så mogen.
Mm.
Så att jag förstod inte liksom, nästan att han var i den åldern. Och två, om han inte tyckte om det, då kunde han väl ha sagt till. Absolut.
Ja, men absolut, såklart. Mm. Personer i beroende situation, de är väldigt bra på att säga att nej, men vet ni, nu, här går gränsen. Mm. Jättekul, tack. Men nu drar jag.
Klipp till, då åker jag tillbaka med dig till Thailand.
Ja.
För du vill inte vara den röda pojken som jag ville att du skulle vara.
Precis. Mm. Men någonting som jag pratade med mina gaykompisar om är ju också den här gränsöverskridningen som faktiskt finns inom just HBTQ-falangen. Alltså, den åker gärna mellan stolarna. För att vi har accepterat homosexualitet, och det är ett stort steg för många svenskar att göra det, och det har varit liksom en stor process i Sverige. Nu pratar jag historiskt, inte liksom personligt. Och då tycker man att alla gays är goda. För gays är goda, vi älskar det. Men just inom gay-falangen så finns det rätt gränsöverskridande ålderssegment. Det är jättevanligt att unga killar hänger med väldigt mycket äldre män. Och det är helt okej, för det är liksom precis lite som vi pratade om i Madonna. I konstens namn så är inte det någon fara. Om det är en äldre kreatör och en ung dandy på 16-17 år, det spelar inte så stor roll i den världen. Under tiden, hade det här varit i ett heteronormativt samhälle, så hade det setts på väldigt anmärkningsvärt ifall en man plus 40 hade kommit med en 16-17-årig tjej.
Mm, mm, verkligen. Och jag tycker också det som Jonas Gardell har skrivit om i sina böcker också, att när han var ung och hade kommit till Stockholm och inte hade råd att liksom betala hyra för en egen lägenhet, och han bodde hos några äldre snubbar som betalningen var att de fick sätta på honom typ 2, 3, 4 gånger i veckan.
Ja.
Och det var inget mer med det.
Nej, och det, alltså jag har ju hört liksom vittneshistorier från mina liksom homosexuella vänner där motsvarigheten också har berättats flertalet gånger. Liksom. Och det verkar bara vara ett så här tyst kontrakt man ingår när man inträder i den här världen. För den här världen är så öppen och så tillåtande. Så att det här skulle vara något smutsigt, det får man bara acceptera, för att så här går det till.
Precis, så att hela de uppfuckade värderingarna måste man ju liksom, ja men, se till att de rensas bort.
Liksom heteronormativa begär, de är ju otroligt i ljuset. Mm. Men just liksom homosexuella mäns liksom begär för unga pojkar, det har liksom lite hamnat i skuggan på grund av att det varit så mycket riktning på det andra. Men den här typen av rovdjursbeteende finns ju inom liksom den gay-normativa communityn också. Bara att vi liksom valt att inte titta dit. För att gays står för något härligt, fredligt, gulligt, gott.
Mm.
Och därför händer ingenting dumt inom den sfären. Nu är man ju så dum i huvudet när man tänker på det här. Så att jag blir så trött på mig själv.
Jo, men det är bara att tänka sig att man skulle ha någon liksom...
Att man bara trott att det är okej bara för att det är ett dolt, liksom ett överenskommet kontrakt på något sätt.
Jo, men jag tänker om man tar till exempel, nu kanske man inte ska absolut inte samma dag jämföra Pernilla August och Stefan Hildebrand, men om vi tillåter oss en liten liksom en sådan jämförelse då, att hon då under sina mest liksom produktiva år här för 20 år sedan skulle ha haft ett gäng unga pojkar 13 och 14 år gamla boende då, så det skulle bli ett jävla ramaskri.
Ja, gud ja.
Men liksom de här trygga pappafigurerna, de har liksom fått hållas lite så här, där har lagt ut lite dimridåer av alla och en var, och det är sånt jävla skitsnack att folk inte har vetat om det. Alla har vetat om det här.
Ja, alltså det är ju sånt trams, för, och jag blir så provocerad, men det var ju lite det vi pratade om apropå när jag var med hos vad heter hon?
Gunilla.
Ja, men det var lite det vi pratade om precis som när jag var med hos Gunilla Brodrich, att
Sveriges kanske finaste person, Jason Diakites.
Ja, kvinnor döms och är onda alltid, men pappor, när de bryr sig, då är de närvarande och trygga.
Mm.
Och det är exakt den här auran män ständigt har, som då bryr sig om barn, för att då måste ju den andra idén om pappor vara att de inte bryr sig om barn.
Mm.
Så helt plötsligt någon bryr sig, då är de en väldigt god person.
Väldigt svart eller vitt.
Mm. Mm.
Avslutningsvis kan vi väl ta någonting glädjefyllt. Jag var i Göteborg i helgen och jag skulle följt med, men det kunde jag inte för min man var inte hemma.
Någonting har hänt i din mötta, gällät.
Nej, men dels måste jag säga att du var väldigt, väldigt fin. Nästa gång kan du väl säga åt din man att han tar av sig den där Stig Helmer-kavajen. Eller rocken. Nej, men alltså när du står i sådär tjusig, Stig Helmer har sin rock på sig.
Men tror du han var nöjd med det själv?
Jag blev så jävla på en sång. Marie Ledin hade blivit hedersdoktor.
Ja.
Och hon hade en jättefin klänning, blus och en stor kjol. Och över det var någon sån här militärjacka. Och så står alla i päls och superfina. Och det är hon som är huvudpersonen och hennes karaslok då. 70-åriga Ledin som är hetare någonsin. Och så blir jag så här, nej men vet du, nu får du unna dig en päls. Eller en fin rock när du ska bli hedersdoktor. Du kan inte stå med typ en luffejacka.
Förlåt. Nej, jag är helt med. Alltså, och så drar du in Joel i det här.
Ja, och det kommer också vara omslaget på vår
podd. Joeljacka.
Nej, men när du står där och ser ut som $1 million och Stig Helmer har sin rock på sig, då måste du väl säga till.
Det är så roligt. Men vad då säga till? Det gick, vet du hur fort det gick? Det tog ungefär, kan jag ge dig transporten? Men stod där utanför, frös. Precis innan man ska kliva på podiet så är det en kvinna som frågar, ska jag ta din jacka? Och jag i nanosekund, i och med att jag är rätt rutinerad i sådana här sammanhang,
ja.
Till skillnad från min sambo, ger henne jackan. Men min sambo är nog lite stel här, så han fattar inte att han också kan göra det. Sen går vi upp på det här podiet, och till skillnad från vanliga Instagram eller kändispremiärsplåtningar så plåtar de ju på ett par bilder.
Ja.
Nej, en bild. Det är en bild.
Ja.
Du vet att det var så många som var fula på sina liksom, bilder från den här snurran. Liksom. Så att jag förstår att det kanske kunde unnat sig två knäpp. Precis. Istället för ett. Mm. Så nej, han var inte helt nöjd. Men det som var intressant var, det var ju alltså Pernilla och Niklas Nyresten som hade den här festen då för Revolution Race, deras börsnoterade bolag som omsatt miljarden här i Sverige.
Sportkläder.
Ja, sportkläder.
Spännande sportkläder.
Ja, och nu har de då USA lanserats. Och jag bara inser att så här, du behöver idag inte ha en kungakrona för att ha ett hov.
Nej.
Du räcker att du har en miljard.
Ja.
Det var som att vi kom dit och var hovet. Vi var där och hyllade,
ni var småfolket.
Vi var där och hyllade drottningen och kungen till deras framgångar. Och nu var de på deras fälttåg, hade kommit till Göteborg. Och vi var där och uppmuntrade hovet. Alltså det var ju så sjukt generös fest och så jävla roligt. Jag tror inte jag haft så här roligt på liksom ett år. Du vet när man där tokdansar ute och man står och liksom feströker på någon bakgård. Ja, men du fattar liksom. Det var bara så här som det var förr i tiden.
Ja, jag fattar.
Den känslan, det var som en så här, det var som att jag klev in på nyårsafton 2016.
Ja, jag fattar.
Fattar du känslan? Du vet, ja, man bara så här, jag vet inte vilken tid jag är i. Jag vet inte vilken dag det är. Ja, men det är som det. Att det är liksom.
Och jag har aldrig hört Stig Helmer så upprymd.
Nej.
Nej, aldrig.
Hon pratar om Joel alltså.
Du inte ska ta högt, jag får klucka. Det är i och för sig bra, en gång när det är bra. Nej, men han var, jag har aldrig hört honom med sådana superlativ. Det var så kul och bla 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 bla. Och det var ju bra människor. Men sen så hade du med barnen såg jag. Och jag vill inte ens gå in i hur vidrigt det måste ha varit Annika.
Nej, men alltså dagen efter så, vi har ju alltså med oss barnvakt då som ska passa barnen på kvällen. För det är min barnhelg. Och sen på dagen efter så ska vi få då ta det lite chill i sängen i tanken. Och hon ska börja gå in på Liseberg med barnen. Ska vi komma dit och lösa av henne runt ett tiden. Och sen så ska vi vara där och sen så åker vi hem. Ja, så blev det ju inte riktigt.
Nej,
det kom en snöstorm så stackars barnvakten fick ge sig ut på stan och leta efter en mössa och ett par vantar. Men hon skulle vara borta i typ 45 minuter och var borta i 2,5 timmar. Så där hamnade vi med barnen och när hon väl kom tillbaka då fick vi bara avlösa henne och gå in på Liseberg. Så att det var liksom.
Jaha, okej. Okay. Så ni fick stå då i snö och väder bakis på Liseberg?
Ja.
Med de bevingade bakisorden så avslutar vi den kända, vad ska jag säga, bakis med barn, den gamla ordbitsen.
Ja, nej, men alltså, det finns en anledning varför man bara går på fest när man har barn varannan vecka.
Precis, det är därför jag aldrig går på fest. Puss och kram och glad Lucia.
Ja, det är det, just det.
Puss.